Romina Pourmokhtari, Erik Ullenhag och Lotta Edholm alla tackat nej, och det diskuteras eventuellt om det ska bli en paus i diskussionen om partiledare. Kommer Liberalerna hitta någon som vill leda partiet?
Det är så sorgligt, sorgligt det där. Alltså, jag tycker både Mattias och Sumar säger kloka saker kring att det, alltså Mattias beskrivning av att vi har ingen som håller liberalismen, och det kan ju tyvärr bero på att liberalismen, tycker jag, är jättetyvärr inte är speciellt populär. Jag tror inte de, alltså vem vill ta över? Vem vill ta över när de har legat på 2,5%? Vem vill leda in i den valrörelsen och vara
mycket
den
kort,
som...
Mattias Svensson, vem?
Det finns ju fantastiska möjligheter just därför att det finns ett sånt behov av liberalism. Så jag tycker inte egentligen, och just liksom att ta över när partiet är på 2%, det kan ju i stort sett bara gå uppåt. Så det skulle jag inte vara jättebekymrad över.
Och det får bli slutordet i panelen. Tack Veronica Palm, tack Mattias Svensson, tack Sumar Alnaher. Det här är God morgon världen. Om några minuter är vi tillbaka efter Ekonyheterna.
I USA deltog flera miljoner människor i demonstrationer mot president Donald Trump igår. Protesterna arrangerades på nästan 2000 platser, bland annat i Los Angeles.
The city wouldn't survive without immigrants. They're the people that make the community run.
Staden skulle inte överleva utan invandrare. Det är de som får samhället att fungera, säger Brenda, en av de mellan 20 och 30 000 personer som demonstrerade i downtown Los Angeles mot Donald Trump, men också mot migrationspolisen ICE och deras många gripanden av papperslösa migranter den senaste tiden. Protesterna i Los Angeles började fredligt, men några timmar innan kvällens utegångsförbud trädde i kraft så skingrade polisen demonstranter med tårgas och chockgranater, enligt polisen efter att demonstranter kastat flaskor och andra tillhyggen. Det var den nionde dagen av protester i Los Angeles, och runt om i staden arrangerades det 30-tal olika demonstrationer. Och över hela landet nästan 2000 protester med totalt runt 5 miljoner deltagare enligt arrangörerna. Det är de största Trump-kritiska protesterna sedan Donald Trump vann valet i november. Roger Wilson, Los Angeles.
Flera israeliska städer utsattes under natten och kvällen igår för iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassor har pågått under morgonen. Iran rapporterar samtidigt om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. Idag besöker Frankrikes president Emmanuel Macron Grönland, ett besök som ses som ett motdrag mot USAs president Trumps hot om att USA bör ta över ön. Macron var en av de första statsledarna som sa emot Trump, och den grönländska journalisten Trine Juncker säger till Ekot att besöket handlar om att signalera till USA att Europa står enat i sitt stöd för Danmark och Grönland. Det är färre kvinnor som är politiska ledare nu jämfört med förra året, visar nya siffror från FN-organisationen UN Women. Idag sitter kvinnor på 22,9% av ministerposterna i världens regeringar. Förra året var andelen 23,3%. Det är den första dokumenterade nedgången av andelen kvinnliga ministrar. Idag blir det på många håll soligt väder eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand någon skur. På eftermiddagen ökad molnighet västerifrån. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr 15-20 grader och i fjällen 10-15. Ekots nyheter klockan 10.
Irans kärnenergiprogram, hur mycket finns kvar efter Israels attacker, och vad händer med Gaza när omvärldens fokus flyttas? Det blir satir med radioskugga och sen om mötet mellan en svensk stjärnfotograf och en svensk stjärnregissör som gett klassiska bilder ett nytt liv. Och så om Öresundsbron som kanske inte rått bot på dansk-svenska fördomar.
Det kommer fler och fler berättelser om att svenska udda på danska sidan och motsvarande. Så på sätt och vis så har ju bonden har ju aktualiserat det här med att vi skiljer oss åt.
I år fyller bron 25 år. Sist ett kåseri av Augustin Erba.
Eftersom jag är en vuxen människa har jag slutat köpa maskiner som man måste rycka igång. Att rycka i ett verktyg och dra igång gräsklippare, motorsågar och båtmotorer, det är primitivt.
Välkommen till en timme till med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och vi ska tillbaks till Mellanöstern och konflikten mellan Israel och Iran som just nu är hela världens fokus. Med oss nu Cecilia Udén, vår korrespondent i Kairo. God morgon, Cecilia.
God morgon.
Cecilia, vi har hört om skadeläget tidigare under morgonen. Har det skett någon ytterligare utveckling nu på förmiddagen?
Nej, det har ju varit en skräckfylld och våldsam natt både i Israel och Iran. Och som vi har hört så har 10 människor dödats i Israel under natten, i Iran 60 människor. Och under förmiddagen har Israel utfärdat evakueringsvarningar till människor i Iran som befinner sig i närheten av atomenergianläggningar. Under natten har man också attackerat försvarsministeriet i Teheran, oljedepåer och gasfält, vilket anses tyda på att Israel har vidgat målet, att det inte enbart handlar om atomenergiprogrammet utan också om Irans ekonomi och regimens överlevnad. Och det finns obekräftade uppgifter om att delar av den iranska regimen har börjat fly. Det här kan röra sig om propaganda, men många bedömare menar att regimen känner sig existentiellt hotad.
Och det skulle ju vara en väldigt stor utveckling. Vad skulle det innebära ifall det stämmer det där?
Ja, det är svårt att säga om det överhuvudtaget stämmer, men faktum är att regimen är mycket hårt trängd eftersom hela den iranska motståndsaxeln, så kallade motståndsaxeln med alla proxyarméer, är så försvagad att Iran nu måste se om hur regimen helt enkelt ska överleva. Och så känner man sig också lurad eftersom Iran inte trodde att Israel skulle gå till attack medan det pågick förhandlingar mellan USA och Iran. Och där togs man på sängen av Israels mycket imponerande teknologiska underrättelsemässigt skarpa attacker där man överraskade Iran och ledande personer inte ens hade tagit skydd under denna natt utan kunde dödas i underjordiska kommandocentraler, stora delar av ledarna för revolutionsgardet till exempel.
Ja, för Israel har ju framförallt riktat in sig på Irans kärnenergiprogram eftersom man menar att Iran är på väg att kunna tillverka kärnvapen. Israels militär har dödat, som du sa, både framstående kärntekniker, de har bombat kärnanläggningar. Alltså, vad vet vi idag om hur stor skada Israel har lyckats orsaka på Irans kärnenergiprogram?
Det vet vi egentligen inte och det görs olika bedömningar av detta. I Israel menar man att man har orsakat stora skador på till exempel atomenergianläggningen i Natanz. Andra bedömare menar att skadorna är ytliga och att Israel vet att man inte kan komma åt de viktiga anläggningarna som ligger djupt ner under marken utan amerikansk hjälp, amerikanska vapen. Vilket i sin tur leder till frågor om vad Israels politiska slutstrategi är här. Om flygattacker varken räcker för att oskadliggöra atomenergiprogrammet eller störta regimen.
Israels premiärminister Netanyahu uppmanade fredags det iranska folket att resa sig mot sin ledning. Kommer det att ske, tror du?
Ja, de flesta menar nog att det skulle vara ett önsketänkande att Netanyahu skulle bli räddaren för det iranska folket som vill störta regimen. Men det som kanske snarare har skett nu är ett uppsving för nationalism eftersom landet är attackerat, människor är skräckslagna. Det är ju ingen hemlighet att många iranier... Sannolikt majoriteten vill att regimen faller. De har deltagit i protester under flera decennier. Emellanåt har dessa protester sett väldigt stora och starka ut. Men jag talade med en inbiten regimhatare i Iran som jag har haft kontakt med under många år. Och han sa att han hoppades att Iran skulle hämnas nu med tusentals missiler mot Israel. Och det sa han trots att han så hett önskar att den iranska regimen ska störtas.
Mm. Med oss också denna morgon är statsvetaren och konfliktforskaren Marco Nilsson, verksam vid Högskolan i Jönköping. Marco, hur skulle du beskriva det vi ser utspela sig just nu mellan Israel och Iran?
Det som har hänt här eller där handlar om väldigt stora risker. Risken för just eskalering är stor eftersom Israels attacker varit så omfattande och skapat en stark vilja hos Iran att hämnas, som sades här nyss. Netanyahu har också sagt att Israel kommer att fortsätta så länge som det är nödvändigt. Och det är troligt att ett av Netanyahus målsättningar är ju att till sist dra USA in i konflikten. Vilket kan hända eftersom Iran har hotat att även attackera amerikanska intressen i regionen. Så att för Iran är det klart att Israels attack har godkänts av Trump och är militärtekniskt helt beroende av amerikanska vapensystem. Så det finns en stor risk att av iranska attacker mot till exempel amerikanska militärbaser i Mellanöstern. Och om Iran riktar sina missiler mot amerikanska intressen i andra länder så kommer Trump att ha svårt att inte slå tillbaka och hämnas. Så att mycket i sådana här våldsamma konflikter handlar ju om prestige.
Mm. Samtidigt är ju Iran försvagat bland annat efter Assad-regimens fall i Syrien. Alltså hur stor förmåga har de att slå tillbaks mot Israel eller mot Israels allierade lite mer långsiktigt, tror du?
Iran har begränsad men inte obefintlig förmåga att slå mot Israel. Mycket av Irans militära kapacitet består av manskap och pansarvagnar som inte kan användas i operationer mot ett mål som ligger bakom två andra länder. Flygvapnet är också föråldrat och därför man har istället satsat på missiler som Iran har gott om. Och när de avfyras i stora mängder samtidigt, vilket vi har sett de senaste dagarna, så kan inget försvarssystem garantera att ingen missil slinker igenom. Mm. Och dessutom är det troligt att Iran har hypersoniska missiler som flyger så snabbt att de är mycket svåra för något försvarssystem att stoppa. Och de skulle kunna orsaka ännu större skada i Israel och även träffa amerikanska militärbaser.
Cecilia Udén, samtidigt som vi ju har en akut väpnad konflikt nu mellan Iran och Israel så fortsätter ju också Israels krigföring i Gaza, även om vi inte hört så mycket om det de senaste dagarna. Hur påverkas Gaza av det som sker mellan Israel och Iran just nu?
Ja, i Gaza har det varit en internet-blackout i snart 4 dygn där Gazabor inte har kunnat komma i kontakt med omvärlden. Först igår lyckades jag få tag på Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem som ganska förtvivlat sa att omvärlden har nu glömt bort Gaza och svälten och kriget och råttorna och sopbergen. Men han sa också att många i Gaza hoppades att Israels konflikt med Iran skulle leda till att kriget i Gaza får ett slut eftersom Hamas nu försvagas ytterligare när Hamas främsta uppbackare Iran försvagas, vilket kan kanske leda till att Hamas tvingas till eftergifter, tvingas att släppa gisslan, även om Sami Abu Salem själv då la till att han inte var särskilt optimistisk.
Mm. Och Marco Nilsson, om vi skulle gå tillbaka till Israel och Iran. Nu i helgen skulle egentligen hållits ett samtal under USAs ledning om ett nytt avtal kring Irans kärnenergiprogram. Är ett sånt här avtal helt ute ur leken nu eller kan det bli förhandlingar ändå på sikt, tror du?
Trump har signalerat att han ser Israels attack som ett sätt att sätta press på Iran i förhandlingarna om ett nytt kärnenergiavtal. Men Iran tolkar naturligtvis det inte så. Iran har istället sagt att fortsatta förhandlingar är meningslösa just nu. Om det inte sker en dramatisk eskalering så kommer vapnen till sist naturligtvis att tystna. Och det är inte omöjligt att Iran återvänder till förhandlingsbordet med USA. Men det finns en stor risk att Israels attack håller på att öka hökarnas makt i Iran. Det är mycket nationalism i luften. Och det förstärker ledarskapets tro att egna kärnvapen är egentligen det enda sättet att garantera regimens överlevnad mot framtida attacker mot Israel och USA. Alltså på samma sätt som Israel anser att de behöver kärnvapen som den yttersta garanten för sin överlevnad mot hotet från Iran.
Mm. Och Cecilia, det är en lite kort till slut. Vad blir avgörande de här kommande dagarna, tror du, för hur konflikten utvecklar sig?
Ja, det blir om Iran gör verklighet av hoten att attackera amerikanska mål i regionen, det vill säga amerikanska baser i Qatar, Bahrain, Kuwait. Och å andra sidan om Iran på något sätt erbjuds en utväg, en avfartsramp som samtidigt skulle kunna rädda ansiktet på regimen i form av nya förhandlingar med USA på sikt.
Tack så mycket. Cecilia Udén med oss direkt från Kairo. Tack också Marco Nilsson som är konfliktforskare med inriktning på Mellanöstern. Och många analyser pekar på att Israels attack mot Iran inte hade varit möjlig utan en försvagad Hezbollah-milis i Libanon. I höstas genomförde ju Israel bombningar och markoperationer mot den Iran-stödda organisationen som verkar i Israels grannland. Idag råder en skakig vapenvila där och för att övervaka Israels och Hezbollahs tillbakadragande så finns drygt 10 000 man stark FN-styrka i området. Vår korrespondent fick följa med på patrull längs det som kallas för den blå linjen, gränsen mellan Libanon och Israel.
Ja, nu lämnar vi den här FN-basen i en bepansrad bil tillsammans med tre FN-soldater från Unifil, från Ghana är de allihopa. Och vi ska vidare till den blå linjen som det kallas, alltså gränsen mellan Israel och Libanon. Tillsammans med militär från den libanesiska armén som följer oss hela tiden rullar vi genom det bergiga landskapet med smala gator kantade av cederträd och pinjetallar. Vi passerar raserade byggnader som ligger likt utbuktande grushögar på marken. På några hus står endast en av väggarna kvar och många, många byggnader har granathål eller splitterskador. Ju närmare gränsen vi kommer, desto större är förödelsen. Vår första anhalt blir en av FN-baserna. Den drivs av Ganbat, styrkan från Ghana. Major Edward Akalpo berättar att de här attackerades från både Israel och Hezbollah under kriget.
Exactly, we're in the middle, so that's how come we're having rockets landing in our camps and causing casualties.
Vi var i mitten, raketer landade på våra baser och orsakade skador.
We had impacts from both sides. It's difficult in any conflict situation, it's very difficult.
Vi fick skador från båda sidorna. Alla konfliktsituationer är svåra. En konflikt är aldrig lätt, säger han. Styrkorna från Ghana stannade hela kriget. Israels premiärminister ville få dem att evakuera, men de vägrade. Det var intensivt, säger major Akolpo.
It was very, very, very tense. It was, there were a lot of distractions going on. We had to stay. Because the people you are here to protect, you are sacking them. If you move out, who is here to protect again? There's nobody going to protect.
Det var väldigt spänt, men om vi skulle evakueras, vem skulle då skydda samhället?
We have a total hours of 781 hours, 3 minutes. That was the total number of hours we spent in bunker.
Han berättar att de satt mer än 780 timmar i bunkern, som man kallar det, skyddsrummet. Flera baser skadades av raketer och på en av baserna, precis vid den israeliska gränsen, förstördes vakttornet av en israelisk bulldozer. Ja, nu är vi tillbaka i den här bepansrade bilen, vita FN-bilen. Vi patrullerar längs den blå linjen och ser israeliska posteringar på andra sidan. Vi ser förstörda hus, stenhus, stenar och betongklumpare kringkastade i området. Järngrindare som förvridna skelett nästan, och stora hela träd ligger nerfällda av bombens krafter över vägar. Det är förvriden metallplåt här också. Jag ser i princip inte en enda hel byggnad i det här området. Det var en fullständig no-go-zone det här under kriget som rasade nyss. Nu ser vi också bilar fullt med fordon som ligger helt tillknycklade som har träffats av attacker.
Nästa mål längs den blå linjen är en bas precis på gränsen, mer eller mindre vägg i vägg med en israelisk bas.
It's an Israeli position.
The wall we see just...
Yes, that is a position for them. That's the blue line. This is the closest to any of the positions you can guess.
But this is, I can throw a stone there.
Yes, so it's very close. 10 meters, very close to us.
Här, närmast gränsen, är all växtlighet förstörd. Byggnader finns inte längre kvar. Israeliska styrkor sprängde det som fortfarande var helt inför vapenvilan för att förhindra Hezbollah att förskansa sig här. Men fortfarande finns israeliska styrkor kvar i Libanon, trots överenskommelsen i vapenvilan.
See that on top of that mountain?
Yeah.
That is in Lebanon. But that is the position Israel is maintaining now.
Ah, that they refuse to withdraw
that,
from.
Yeah, that is the position Israel is maintaining now. So they have a position there.
Några veckor tidigare besökte jag den andra sidan av gränsen, såg faktiskt FNs vitmålade patrullpansar som då var omöjliga att nå. Militariseringen, det kraftiga stängslet och stängda gränser gör att man inte kan åka de meter som krävs för att byta land. Det blir istället en resa via Tel Aviv, Cypern, Beirut och vidare mot södra Libanon. I Metula på den israeliska sidan var gatorna tomma. Få som flytt har återvänt. Ogräs besegrade trädgårdar och fågelsång fyllde kvarter.
But you see now, it's so quiet. You listen to the birds. It's not good. But no neighbor here, no neighbors.
Det finns inga grannar här. Vi är ensamma nästan.
Because the teachers that used to teach here, teaching now in Elat, in Netanya, in Herzliya. The kids are all over.
Lärarna som undervisade barnen i skolan har fått jobb på andra ställen. Och barnen, nej, de kommer inte tillbaka. Det kommer att bli annorlunda. Mer tomt här i Metula, säger Ona och Eduardo, två av invånarna som återvänt ändå till Metula. Det förstördes också här från Hezbollahs raketer. Ona gör sitt bästa för att beskriva hur det var då när det sköts så mycket.
And you know how it seemed, how you listen to this? It's like pew 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 and strong, so strong. And then the army here answer, the army there answer, and then another 20 and another.
Och för människor har kriget satt djupa spår, säger hon.
Inside you're like a butterfly, you look very nice, but you know your life is very short.
Inombords är man som en fjäril. Det kan se bra ut, men man är medveten om att livet är väldigt kort. Jag vet inte om det går att reparera skadorna på insidan. Men tillbaka på andra sidan gränsen, i Libanon, där allt är förstört närmast gränsen, till och med fälten. Hit kan folk inte återvända, men lite längre norrut, bort från gränsen, kommer människor tillbaka och bygger upp sina förstörda hem.
As you can see, people are coming around, they are rebuilding their structures because they want to come back and live in their environments. Yeah.
You see life on the streets again?
Yes, there is life on the streets. People are happy that they are coming back to their homes. And we are also happy because we are here for them.
Som du kan se så återvänder de. Det är liv på gatorna igen. Folk är glada att återvända och vi är glada för vi är här för dem, säger major Akolpo. Men utmaningarna här i södra Libanon är stora. I veckan attackerade en ilsken folkmassa patrullerande FN-styrkor. Ingen skadades. Även om Hezbollah den här gången faktiskt börjat flytta sina vapen norrut, är stödet för dem stort i södra Libanon, deras inflytande lika så. Deras gula flaggor kantar gator, liksom stora bilder av den dödade ledaren Nasrallah. En annan utmaning är medieuppgifter i Israel som menar att USA och Israel inte vill förlänga UNIFILs mandat i augusti, något som skulle kunna få stora konsekvenser för stabiliteten. En konkret utmaning är också all odetonerad ammunition som gömmer sig i raserade byggnader och på fält.
The only challenge is unexploded ordnances. Yes, because someone is coming back, maybe you are going to your farm. You don't know whether there is an ordnance there that has not exploded. So those are the challenges.
Ja, det är en stor utmaning för bland annat lantbrukare som återvänder. Därför eskorterar vi dem. Vi letar efter odetonerad ammunition och oskadliggör den. Men trots svårigheterna tycker ändå major Eduardo Colpo att de har ett bra samarbete med civilsamhället här, med byarna i söder, och han är nöjd med vad de uträttar, säger han.
It feels good because we are here to save humanity and it's good.
Johan Mattias Sommarström rapporterade. Och nu något helt annat.
Hallå.
Hallå.
Börs jag?
Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns och som kanske kan få oss att se Sverige med andra ögon. Ja, diskussionens vågor har gått höga här i Sverige kring behovet av hjälp i Gaza. Svenska regeringen har stoppat stödet till FN-organisationen UNRWA efter misstänkta kopplingar till Hamas. Ett av få länder, förutom Sverige och USA, som inte heller stödjer UNRWA och istället försöker hitta alternativa vägar till hjälp är Frankrike, detta nordeuropeiska land inklämt mitt i Europa. Och på plats där har vi Else Bing, Chouchou Hansen. Hur går snacket hos dig?
Ja, här i Frankrike reagerade man såklart starkt på påståendet att en UNRWA-medarbetares nästkusin hade gått till samma nagelsalong som en Hamas-terrorist svärmor.
Ja, det låter allvarligt.
Så här satte man ner foten och regeringen började att utreda andra sätt att hjälpa till. Och det började med flaskposthjälpen.
Hur funkar den?
Ja, fungerade så där. Meningen var att skicka flaskor med hjälp som eventuellt kommer fram. Men hittills har bara en flaska med budskapet kämpa på flutit i land på Kos.
Men det finns fler idéer, eller hur?
Ja, det är klart det gör det. Man har skickat ner 100 000 trisslotter till Gaza. Man har tänkt att någon gång måste väl ändå turen vända för palestinierna. Självhjälpsböcker av Mia Törnblom har man också skickat ner. Och så en sån där rolig automat som finns på Tivoli. Där man med en griparm ska försöka få upp gosedjur. Men de där rackarna halkar ju alltid av,
ja,
när man ska...
Jag vet hur det funkar. Men allt det här låter ju mest som dåliga ursäkter för att inte hjälpa till på riktigt.
Nej, men det stämmer inte. Hörru, Fritt, sitter du ner?
Ja.
Kicken är klar.
Kicken? Du menar trummisen är i ganska mjuka hårdrocksbandet Poodles?
Just den samma. Kicken ska åka ner till Gaza och ringa på i de postnummerområden som har dragit som vinnare i det nya lotteri som innebär att pristagaren får en årskonsumtion av filtar. Nu ska det sägas att det är inte så många i Gaza som har ringklocka eller ytterdörr, men det räknar man med att Kicken löser på plats.
Okej. Hur ska han ta sig dit då?
Han ska åka trampbåt. Han är ju van vid dubbelkagge bakom trumsättet, så han får en enorm utväxling där på Medelhavet. Framme på ett kick, om du ursäktar skämtet.
Ja, det är okej, Else Bing, för den här gången. Ja, då får vi se om kicken löser den här situationen. Men det är inte alla som tycker att man ska bojkotta UNRWA. Det svenska biståndsorganet SIDA till exempel har fortsatt velat stödja dem. Dock har det nu framkommit uppgifter om att biståndsminister Benjamin Dousas stab ska ha försökt påverka SIDA att inte ge bistånd till UNRWA. Och nu har Vänsterpartiet i sin tur KU-anmält Dousa för ministerstyre. Ett land som tvärtom omhuldar just ministerstyre och tagit det här till en helt annan nivå är republiken Mjällmög. Ulla Minulla Tåge, berätta mer.
Ja, här styr ministrarna nästan allt.
Till exempel så är landets reservpappersminister uppkopplad med webbkamera och styr upp när han ser att befolkningen använder mer än 3 pappershanddukar efter att ha tvättat händerna på toa. Opp, 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 säger han då i högtalaren. Och så tack och hej, ministern kontrollerar alla sms som skickas i landet. Om ministern inte anser att messen håller tillräckligt god ton, då går han in och skriver tack och hej och avslutar på så sätt konversationen. Linje 5, busslinjen mellan förorterna Mägme och Mellersta Urs i huvudstaden Pivot, den rattas av torghandelsministern som har en egen styrkula av guld. Och de där jobbiga mammorna och papporna på föräldramötet som anser att vi måste ha ytterligare en fika och picknick innan sommarlovet. Mitt i en period där ingen har någon tid över. Ja, de är alla ministrar för oförankrade initiativ i klasschatten.
Oj.
Som du hör, Fritte, den här listan kan göras lång.
Ja, den var lång och vi kanske inte ska göra den längre än så. Tack, Ulla min Ulla. Den svenska polisen har beslutat att avskaffa det väskförbud som tills nu gällt vid större sammanslutningar. Beslutet innebär att väskor generellt tillåts igen, men för evenemang som redan godkänts med väskförbud gäller dessa regler fortsatt. Polismyndigheten kan fortfarande utifrån individuell bedömning meddela villkor för väskförbud. Det låter lite komplicerat det här. I Serbien däremot har man gjort det hela betydligt enklare. Eller hur, Sonja de Telefonis, Radioskuggas reporter på plats?
Det stämmer, Fritte. Här har man infört ett tydligt och strängt väsktvång istället.
Väsktvång?
Exakt. I alla sammanhang där 2 eller fler människor samlas är det väska som gäller.
Och det här är utan undantag?
Absolut. Den serbiska polisen såg en trend där folk dök upp på konserter och festivaler utan någonting att bära på. Och det skapade oro. Nu vet alla vad de ska göra. Ta med väska.
Ja, men vad ska det vara i väskan då?
Ja, det är privat. Men man har redan sett positiva resultat. Vid en demonstration i Novi Begash dök samtliga 842 deltagare upp med varsin väska. En man där hade glömt sin hemma, men då blev han omedelbart erbjuden 3 andra väskor av förbipasserande. Samhället fungerar igen.
Ja, det låter skönt. Men du, det svenska väskförbudet infördes ju som en säkerhetsåtgärd. Kändes inte medborgarna i Serbien osäkra nu?
Tvärtom, Fritte. Man kan fylla sin väska med första förband till exempel. Och med en större ryggsäck kan man till och med få med sig en normalviktig psykolog som kan ge krishjälp direkt på plats om olyckan är framme.
Det låter ju glädjande. Men vem är det som har beslutat om det här väsktvånget då?
Det är en minister utan portfölj.
Här hemma har en adoptionskommission utrett Sveriges internationella adoptionsverksamhet och funnit allvarliga övertramp. Kommissionen rekommenderar ett stopp för internationella adoptioner till Sverige. Men det är inte bara i Sverige det har utretts. I Pilville har man kommit fram till att det inte finns någonting att skämmas över och att det framöver ska bli enklare med utlandsadoptioner. Och idag kom ett oväntat besked. Pilvilles förrätta överminister Giovanna Badatoni går nu ut och berättar att hon ska adoptera Ulf Kristersson. Jag har alltid drömt om en liten svensk, säger Badatoni i ett pressmeddelande. Ulf Kristersson säger sig vara skeptisk till hela tilltaget, men Giovanna Badatoni konstaterar att det inte har någon betydelse då en sådan utlandsadoption enligt Pilivillisk lagstiftning kan ske över adoptivbarnets och de biologiska föräldrarnas huvud. Det var allt från Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson.
Och jag heter Ulla min Ulla Tåge.
Men vem är det som inte dragit ner Ulla min Ullas regel?
Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Per Julin och Erland Karling. Strax ska det handla om dansk-svenska relationer, men först om en aktuell fotoutställning där klassiska bilder fått ny form. Det är ett samarbete mellan en av Sveriges främsta fotografer, Anders Petersén, och filmaren Johan Renk, som är känd bland annat för att ha samarbetat med musiker som David Bowie och som gjort tv-serien Chernobyl. The Left Shore heter den här utställningen som just nu visas på Nationalmuseum i Stockholm. Och den innehåller svartvita fotografier av Anders Petersén tagna på 80- och 90-talet av människor på olika institutioner. Och också en sorts animation där människorna på bilderna fått liv. Så här beskriver Johan Renk vad han har gjort med Anders Petersens bilder.
Man skulle ju kunna, om man skulle vara lite pretentiös, så skulle man ju kunna kalla det en videoinstallation. Därför att det är ju inte, den är inte berättande på något sätt. Den är helt gjord av stillbilder, av Anders stillbilder. men som då har processats lite grann. Jag har alltid varit intresserad av stillbild och inte minst för hur ett sånt fruset ögonblick kan vara så gripande. Och i stor utsträckning handlar det ju om att vi, när vi tittar på en bra stillbild, gör upp någon sorts egen historia om vad som kanske har hänt, vad som före, vad som kom efter. Det finns ju ett narrativ i de här bilderna också.
Mm. Och det är ju baserat på Anders bilder, som ni säger. De är ju tagna, många av dem, i rätt känsliga situationer. Så de är tagna inom, på fängelse ibland, i äldreomsorgen. Där tilliten mellan dig och den du har fotograferat måste ju varit väldigt viktig.
Alltså, ja, den är avgörande.
Ja, så ja. Vad händer, liksom, hur har ni tänkt kring att de nu får en annan form?
Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att vad Johan har gjort med det som du kallar en annan form, alltså en film, va? Och inte stillbild, så tror jag han har behandlat, jag ser att han har behandlat det, de här bilderna och de här människorna med ansvar och respekt, och också lyckats förmedla en personlig närvaro som jag känner mig väldigt, väldigt besläktad med. Det är som en brorsa som vi säger olika på olika sätt, men samma saker. Så känns det lite grann. Va? Utan, jag vill inte vara romantisk, men det är lite åt det hållet faktiskt. Och jag är väldigt glad över att Johan använder en ny teknik. För mig då ny. Va? Jag tycker inte att man ska begränsa sig. Jag tycker att man ska vara nyfiken på allt det nya och försöka bibehålla värdigheten och göra så mycket som möjligt.
Mm. Johan, har du tänkt på just detta med bibehållen värdighet? Och...
Ja, absolut. Och återigen, vi har döpt utställningen till The Left Shore, och ursprunget i den har ju lite att göra, eller alltså det är ju en impressionistisk titel, men den betyder lite grann att alla vanliga människor hänger på den högra stranden och de som blir över får vara på den vänstra stranden lite grann. Anders fotografi är ju, som du säger, det är utsatta människor i samhällets utkant och lite sånt där. Och för mig var ju det där extremt viktigt. Liksom. Man vill ju inte på något sätt vara spekulativ eller utnyttja. Mm. Så att det var hela tiden handlat om att bibehålla allt det där. Liksom. Det har inte, jag har ju enorm vördnad för de här människorna och Anders arbete med de här människorna. Så att det har ju aldrig varit att nu går vi för långt på något sätt. Alltså.
Får jag säga en sak angående det? När vi talar om utsatta grupper i samhället, utsatta människor, så refererar man oftast till just mentalt handikappade människor eller mentalt sjuka människor eller fängelsekunder eller något annat, va? Eller barn också som är sårbara och sköra, va? Men det är bara en del utav det hela, det är en sida utav saken när man talar om utsatthet, va? Det finns också det är till exempel ett misstag att tro att jag enbart fotograferar människor på samhällets utkanter. Det gör jag inte. Däremot så försöker jag att fotografera människor som jag identifierar mig med. Och de kan vara präster, de kan vara advokater. Jag har fotograferat en börsmäklare. Vad som är avgörande för mig är inte den sociala situationen som man ser på det yttre, alltså fasaden. Det som är avgörande för mig är det jag känner att den här människan har inuti sig. Va? Det inre livet, den typen av utsatthet. Och den typen av utsatthet, den kan du hitta precis var som helst och hos vem som helst.
Mm. Johan Renck, du sa tidigare att du har beundrat Anders bilder från början. Är liksom, vad i dem är det som drar dig till dem?
Ja, det är så svårt att svara på det där egentligen, därför att det är ju en känslomässig grej som har att göra med... Det får man gå till psykoanalys och få svar på, tror jag. Liksom. Jag dras till Jag tycker att det som är lite trasigt är vackert. Eller jag säger att det är så. Liksom. Det är skillnad på vackert och fint kanske. Men det som upplevs som lite trasigt är vackert. Jag tycker det finns en sån ohygglig, eller inte ohyggligt fel ord, men som otrolig intimitet i bilderna och allt sånt där. Men jag tror i grund och botten är det för att min smak är åt det hållet. Det som det finns en svarta, det finns ömhet, det är vackert och inte fint liksom. Mm. Och det vackra dras vi till för att det är skrämmande. Det vackra är skräckinjagande på något sätt, och det är därför vi är så attraherade av det vackra faktiskt. Mm. Och det, så är det lite där också.
Och när du har arbetat med spelfilm också, med musikvideos, där kan ju också man se svärtan, eller hur? Jag tänker bland annat på ditt samarbete med David Bowie precis när han gick bort. Finns det liksom, har du tagit mer än något från det arbetet in i det här?
Ja, men alltså, det där är ju min stil, och när man pratar om vad som är en stil, det är ju bara oförmågan att kunna göra något annat än det man gör. Liksom, jag tror att den här filmen som är gjord, den är mörkare än Anders bild. Alltså den har ett mörker som är mörkare än Anders bild. Anders bilder har, det finns hopp och längtan och lite sån här grejer. Jag är nog lite mörkare när, så när jag tittade på filmen igår igen, så känner jag fan, det här är mycket mörkare än Anders bilder. Men ja, det är en oförmåga att man gör ju det som man är. Och man, det är ju inte ett försök att vara något. Eller att, det är ju bara en naturlig grej. Och det är som sagt, det är en oförmåga att kunna göra annat än det man gör. Så att liksom, även många av mina musikvideos med liksom mer, på den tiden jag höll på med sådana, även med poppiga artister, det blev ofta mörkare än vad de kanske egentligen var eller ville ha eller och så vidare.
Mm. Anders, håller du med om att det här är mörkare än originalet?
Ja, det finns ett mörker i Johans film. Han bär på ett mörker, men jag kan identifiera mig med det. Absolut. Va? Det gör ingenting att den är mörkare, om det nu skulle upplevas så. Jag upplever den som väldigt, väldigt trovärdig.
Mm. Sista fråga. Nu pratar vi mycket om mörker här. När publiken lämnar Nationalmuseum, de som har gått dit för att se det här, vilken sorts känsla tänker ni att de ska bära med sig därifrån?
Ja, min dröm är ju att mina bilder och Johans film ska förena människor i någonting, va? Istället för att dela på dem. Alltså, jag vill inte att människor ska känna sig splittrade på något sätt. Jag vill att de ska förenas i någonting, att de kan känna igen sig själva. Och den där igenkänningsfaktorn, den är oerhört, ja, den är grundläggande för att man håller på överhuvudtaget. Va? Mm.
Och igenkänning, även om det är en person man möter på en bild som lever ett helt annat liv än
vad man själv gör. Ja, för att vi är ju ändå bara människor, oavsett hur vi lever och var vi lever.
Anders Pedersen där och Johan Renck som jag talade med tidigare om utställningen The Left Shore som visas på Nationalmuseum i Stockholm. Klockan är 19 minuter i 11 och i detta nu håller 40 000 löpare på att springa över Öresundsbron från Danmark till Sverige. Biltrafiken är under 3 timmar hänvisad till bara en körbana. Det har gått 25 år sedan Öresundsbron stod färdig och gjorde resan mellan länderna betydligt smidigare. Men hur mycket har vi egentligen kommit varandra närmare under de här åren? Även om pendlingen ökat så är det ändå många som fortfarande upplever att gränsen finns där, i språket, i kulturen och i vardagen. Men låt oss börja i broloppet för 25 år sedan. Per Andersson var en av alla de som stod på startlinjen den gången, trots att förutsättningarna inte var de bästa.
Och det var en otrolig upplevelse, första broloppet, som jag naturligtvis blev skadad 2 veckor innan. Men skam den som ger sig, jag gick hela första broloppet, det tog 4 timmar och 12 minuter.
Dagens brolopp hade Per Andersson inte fått avsluta. Nu drar de snöret efter 3 timmar. Sen är det dags att släppa fram biltrafiken igen på hela bron. Början av loppet går i en tunnel 21 meter under havsnivån.
Det ska man inte tänka på när man är där nere. Men jag kommer ihåg att den häftigaste känslan det var, för då startade jag första startgruppen. För jag hade ju bra tid att gå på. Och då stack jag allihopa. Och när jag kom ner en bra bit ner i tunneln så försvann ju hela den startgruppen. Så det blev alldeles knäppt tyst. Det var inga fläktar på, ingenting. Det var tyst som i graven. Och då hör jag helt plötsligt ett svagt sus bakom mig i den här upplysta tunneln. Och så vänder jag mig om och då kommer nästa startgrupp i full karriär. Och jag fick nästan panik för att jag tänkte, de kommer att mangla mig. De springer ju som fan, de första ju. Så jag vet att jag fick upp och ställa mig mot vägen för att inte bli nedsprungen. Och sen så sprang ju alla de förbi, det tog flera minuter.
Det här var nu ett tag sedan och Per har hunnit fylla 72 år och springer faktiskt loppet igen. Vi återkommer till det senare. Per, han är bara en av de 25 000 svenskar som är anmälda. Danskarna är betydligt färre. De är bara 9 000 som springer.
För svenska är bron en mycket större grej än det är för danska.
Det här det är Anders Linde Lausen. Han är professor i etnologi och verksam vid Malmö universitet.
På svensk sida så finns det ett genuint intresse för att läka sig i, engagera sig i brofrågor, medan för dansk sida så är det, jag skulle säga, nästan enbart en infrastruktur.
Anders Linde Lausen har under lång tid ägnat sin forskning åt just dansk-svenska relationer och om hur identiteter formas i moderna samhällen. När detta brolopp nu ska fira att förbindelsen mellan våra länder fyller 25 år så verkar det danska engagemanget vara något lägre, sett utifrån antalet deltagare i alla fall. Säger då det här något alls om vår grannsämja mellan det blågula och det rödvita? Så här lät det i Sveriges Radio när de två tågen från våra båda kungahus möttes på bron i Pepparholm den 1 juli 2000.
20 centimeter, 10 centimeter, 5 centimeter, 2, 1.
Så skete det.
Där sitter de ihop, tågen.
Ja.
Men det var inte mycket där skete.
Men det kändes lite grann.
Ja, det är väl meningen att, ja, att det här ska vara liksom den fulländade kärlekens fulländning på något sätt. Mellan de två folken.
Jag är nyfiken på om svenskars uppfattning om danskar alls har förändrats sedan bron blev en del av mångas vardag och vice versa. Blev det någon kärleksrelation som Christopher Barnekow då såg framför sig? Har våra stereotypa bilder av varandra mattats av? Nu när vi är många som besöker varandras länder så mycket enklare och därför också betydligt oftare. Här är också ett gammalt klipp från ett reportage i Studio 1 strax före det att bron togs i bruk. 32-åriga Trine var från Danmark men hon hade bott länge i Sverige när hon fick ge sin bild då.
Det är faktiskt ganska otrevligt, för det är ju så att medan svenskarna tycker ju generellt sett, så som jag förstår det, ganska mycket om danskarna egentligen. Det är inte ömsesidigt i alla fall, sådär. Inte alltid i alla fall. I Köpenhamn, det har blivit den här dåliga erfarenheten med svenskar som kommer över, men det är väldigt mycket en fördom också skulle jag säga.
Och men visst kunde man hitta berusade svenskar i Köpenhamn före bron. En stereotyp som också förstärktes av en reklamfilm för öl på bio på den tiden. Det minns Anders Linde Lausen.
På 90-talet så gjorde Carlsberg en reklamfilm som körde på bio där en full svensk kom in på en dansk bar och bad för en Carlsberg. Sen innan den serverades så fick han lova att inte pissa i parkerna, inte tafsa på tjejerna och ta den sista flygbåten hem. Så där fanns ju en fullständig ingrodd föreställning om hur vi berättar om svenskar som till och med kunde använda sitt medium som reklam. Och varje gång man såg en full svensk så bekräftades ju bilden.
Hur står det då till med den här bilden idag? Hur uppfattas svensken av dansken? Och hur uppfattar vi danskar, om man nu vågar sig på en generalisering? Jag testar frågan på Per Andersson. Han som just i detta nu springer broloppet.
Ja, de är ju underbara. Det måste jag ju framhålla. Danskar är ett gemytligt folk, så inget snack om saken. Men de är lite speciella, precis som vi är speciella för dem.
På vilket sätt är de speciella?
De förstår inte svenska, men vi förstår dem bättre. Så jag vet att när man har varit nere eller inne och jobbat i Köpenhamn så har vi fått prata engelska med dem.
Vi har ju rätt till vår egen uppfattning och alla håller säkert inte med Per. Men eftersom jag väljer att ha med det här citatet har jag därmed också lyckats förvalta en viss stereotyp bild av dansken. Jo, vi i media, vi bär också ett ansvar här förstås. Men tillbaka till frågan. Har något alls förändrats efter Öresundsbrons födelse? Metaforen om att bygga broar brukar just peka på en förening. Var det kärlekens fulländning som vi bevittnade då, för att citera Barnekow? Och god morgon världen, vi har ett svar från etnologen Anders Lindelausen.
Bron har ju gjort att fler människor reser fram och tillbaka, det vet vi från mätningar. Och det betyder att det är fler danskar som möter svenskar och fler svenskar som möter danskar. Och det åstadkommer ju att de här diskussionerna om varför man upplever vissa saker olika, att de intensifieras med bron. Det kommer fler och fler berättelser om att svenska är udda på danska sidan och motsvarande. Så på sätt och vis så har ju bron, den har ju aktualiserat det här med att vi skiljer oss åt. Så på det sättet har den snarast förstärkt föreställningar och berättelser om dem på andra sidan.
Stereotypa bilden av den avslappnade och glada dansken som säger vad han tycker på ena sidan sundet och den formella, tystlåtna och naive svensken på den andra, den förvaltas bra av en bro, tydligen. Men den här fasta förbindelsen har också lett till att en del människor flyttar över sundet och bosätter sig på andra sidan. Har det då ändå inte bidragit till att vissa fördomar suddats ut? Vi har ett svar till.
Jag är inte säker på att folk faktiskt blir integrerade när de faktiskt flyttar. Jag känner danskar som har bott i Malmö i 20 år och som inte känner sig på något sätt integrerade i svenska samhället. De kan få bryta på svenska, men de har inga svenska vänner. Däremot så har de vänner som har all möjlig annan invandrarbakgrund. Så jag är faktiskt inte säker på att folk i gemen känner sig otroligt väl integrerade bara för att de har flyttat.
Och nu ser jag mycket framåt att alldeles snart tillsammans med min kära kusin drottning Margrethe för första gången få färdas med bil från Sverige till Danmark på denna nya fasta och väl förankrade förbindelse. Tack.
Om någon hade sagt till mig att du ska springa och du är tränad ska klara det ett halvmaraton, broloppet av alla, så hade jag inte trott
det. Det är fortfarande några timmar kvar för Per innan det är dags för målgång efter Öresundsbron i Sibbarp i Malmö. För 25 år sedan så promenerade han eftersom han var skadad. Idag så hoppas han kunna springa hela vägen.
Att en gubbe på 72 bäst skulle klara detta, det hade jag aldrig kunnat tänka mig.
Men de sista två orden Per säger innan vi lägger på luren, de får avsluta det här reportaget.
Nu jäklar.
Per Andersson där, godmorgon världens reporter Anders Diamant. Nu ett kåseri av Augustin Erba.
Eftersom jag är en vuxen människa har jag slutat köpa maskiner som man måste rycka igång. Att rycka i ett verktyg och dra igång gräsklippare, motorsågar och båtmotorer, det är primitivt och dåligt för ryggen. Rycket är bara svagt bättre än flinta och stål, som jag antar var igångsättningsmaskineriet precis innan. Jag föredrar dessutom att inte sprida diesel- eller bensinånger över mina plantor, så nu har jag inköpt en elektriskt driven grästrimmer. Jag gjorde som vanligt. Jag undersökte vad råd och rön hade gett för betyg och så köpte jag en apparat i min prisklass. Jag behövde montera den. Men hur man skulle göra fanns beskrivet i manualen som jag förstås läste omsorgsfullt. Jag läste och förstod instrumentpanelen på trimmen. Den var inte helt lätt att dechiffrera. Men när det var gjort och jag klätt mig i det manualen föreskrev, orange hjälm, hörselkåpor, skyddsglasögon, bastanta kängor, heltäckande kläder och skyddshandskar, så var jag redo. Nej, det stod inte orange i manualen, men alla vet ju att man inte är på riktigt om man inte har orange hjälm vid tungt och manligt skogsarbete. Visserligen skulle jag bara trimma några lite för långa grässtrån runt mina känsliga pioner, men ni förstår vad jag menar. Maskinen startade med en enkel, civiliserad knapptryckning och jag klippte förnöjsamt igenom det jag behövde. Hustrun tittade storögt på. Hon hade valt att tvätta altanen medan jag tog 107 högskolepoäng i grästrimmermanual. Det finns två sorters människor på den här planeten. De som läser manualer och de som inte gör det. Jag ska direkt säga att jag är av sorten som läser manualer, så ni som inte läser manualer gör nog bäst i att stänga av radion nu, för det här som följer, det kan tolkas som en manual. Jag dömer naturligtvis inte någon för att personen inte läser manualer. Även om det är mycket närstående personer som kunde haft stor nytta av att läsa vissa manualer. Som till exempel någon som vill använda en nyinköpt trimmer. De som inte läser manualer verkar se det som en gåva till oss som läser manualer. Ja, manualläsaren får helt enkelt möjligheten att utnyttja mina förvärvade kunskaper i sig den nya torktumlaren eller grästrimmen två gånger. Det värsta som kan hända om man inte läst manualen är att man kan råka bli dödad. För min elektriska gräsklippare står det till exempel i manualen att man inte ska köra över sladden med klipparen. Det vanligaste problemet när man inte läst manualen är att man inte kan använda den maskin man har införskaffat. Om man inte läser manualen kan man råka barnlåsa den släta induktionshällen och inte kunna sätta på spisen. Det kan komma vid olägliga tillfällen, som när man torkade av spisen inför att det skulle komma gäster och, eftersom man inte läst manualen, inte lät bli att hålla fingrarna för länge på en viss touch-tangent och därmed låste den. Har man inte läst manualen förstår man heller inte att den ilsket röda symbolen betyder barnlås. Ogillar man manualer kan det vara så att man inte googlar efter information, en nedladdningsbar manual till exempel, utan trycker på en knapp istället. Alltså knappen på sin telefon som ringer en person som inte bara läst manualen utan också lagt den på minnet. En annan vanlig effekt av att inte läsa manualer är att man blir slav under standardinställningar. Den som inte läst manualen kan inte veta att man kan välja bort diverse ljudsignaler från maskiner. Jag tror att jag har nämnt att vår torktumlare spelar en motbjudande musakversion av Die Forelle av Schubert när den är klar. Om man inte har läst manualen och förstår hur man stänger av otyget. Eller så vet man inte, som i fallet med den elektriska grästrimmen, att man inte ska köra den på högsta hastighet om man ska klippa med tråd och inte sågtandad klinga. Då kan livslängden avsevärt förkortas. Men jag ska också erkänna att det är av andra skäl som jag lusläser manualer. Att läsa manual är som att be bordsbön. Jag ber inte bordsbön längre, men det är trevligt att hejda sig inför något och tänka över vad man ska göra. Säga hej till sin kommande uppgift. Vila i tanken en liten stund.
Augustin Erba. En vecka är på utgång, en ny vänta runt hörnet. Imorgon måndag påbörjas de årliga Gullranda-samtalen i finska Nådendal, där president Alexander Stubb leder diskussioner om utrikes- och säkerhetspolitik. På tisdag meddelar tingsrätten sin dom i det omfattande miljöbrottsmålet mot företaget Think Pink. På onsdag är det sommaravslutning i riksdagen. I danska Odense hålls en internationell drönarmässa. På torsdag kommer domen mot den så kallade Nytorgsmannen i Lunds tingsrätt, där han är åtalad för bland annat grov våldtäkt. På fredag möts EUs finansministrar i Luxemburg och vi andra, vi kan fira midsommar. Äppelbo gånglåt med Rättviks lilla spelmanslag. På lördag är det midsommardag och på söndag är Godmorgonvärlden tillbaks igen. Ha det bra tills dess. Programledare var Nina Benner, producent Hans-Jörg Kissel.
Myråveder, Johan Persson tackades av i riksdagen. Hur fin var avtackningen?
Jag tror att han fick de sämsta presenterna jag har sett någon partiledare få i sin avtackning.
Helena Isén, ska Liberalerna regera med Sverigedemokraterna efter nästa val?
Nu har i alla fall en erfaren liberalpartist föreslagit det, så vem vet?
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Sommaren är här med tid och förhoppningsvis med lust för läsning bland både vuxna och barn.
Bästa lyssnare, vad finns det för riktigt bra böcker som kan få ett oändligt sommarlov att lyfta? Bli barnens läsminnen för livet sommaren 2025. I studion min två kunniga i ämnet, Lotta Olsson som är kritiker och författaren Mårten Melin. Häng med när vi samlar ihop en rejäl bunt med böcker och gör en lista med lästips för barn och för unga. Lundströms bokradio, lyssna. Lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det blir en samtalsgudstjänst efter nyheterna. Programledaren Marianne Greip möter Are Norrhava, präst i Vantörsförsamling i Stockholm, och den gäst som han har bjudit in, Eido Al-Fakir, musiker och muslimsk mystiker. Klockan är 11. Det här är Sveriges Radio P1.
Här är Ekot. I norra Indien omkom 7 personer när en helikopter som transporterade hinduiska pilgrimer från en helgedom kraschade i Himalaya tidigt i morse lokaltid. Det här rapporterar AFP. Alla personer ombord uppges ha omkommit i kraschen. Olyckan orsakades troligen av dåligt väder, uppger en tjänsteman enligt AFP. Här i Sverige är pressen på unga som tar studenten i år större än för tidigare generationer. Med ekonomisk stress, oro i omvärlden och högre krav på högre utbildning. Morgan Björn tog studenten för bara några dagar sedan.
Nu har väl chocken av att man liksom inte har den här bestämda platsen att vara på inte riktigt kommit än, men när den väl kommer så blir det lite jobbigt.
Oro i världen, ekonomisk press och ökade klyftor gör det svårt för unga att ta beslut om framtiden. Anders Parment är generationsforskare på Stockholms universitet.
Kombinationen av att det finns ett enormt utbud av saker man kan göra i kombination med osäkerheten gör att det blir ganska mycket griller i huvudet på unga människor. Vad är det man vill göra?
Utmaningarna är många för de som tar studenten i år. Undersökningar visar att det tar längre tid än tidigare att etablera sig på arbetsmarknaden och att kraven på högre utbildning hela tiden ökar. Men Morgan Björn tänker ändå positivt om framtiden.
Man kan ju hoppas på olika grejer. Bara för mig själv så hoppas jag att jag kan komma in på den utbildning jag vill komma in på om 1 år eller 2. För världen hoppas jag att det är så dåligt att det kan ju bara bli bättre, hoppas jag.
Säger Morgan Björn som just har tagit studenten. Reporter här var Lotta Myrén. Flera israeliska städer utsattes under natten och gårdagskvällen för iranska robotattacker. Minst 10 människor uppges ha dödats och 200 skadats i Israel, bland annat då bostadskvarter träffats. Sökinsatser efter överlevande i rasmassorna pågår. Och i Iran rapporteras om nya israeliska attacker, bland annat mot ett stort gasfält. Israel uppger också att militären attackerat Irans försvarsdepartement och ett institut för försvarsforskning. I Turkiet har en person dött och 19 skadats när 2 luftballonger kraschat i Aksaray-provinsen, rapporterar AP med hänvisning till lokala medier. Det är nu läget oklart vad som ligger bakom kraschen. Idag blir det på många håll soligt eller lättare molnighet. I Västra Götaland och Västra Svealand mer varierande molnighet och efterhand regnskurar. Över norra Norrland kan moln passera och efterhand kan det också bli någon regnskur. Temperatur allmänt 22-27 grader, men längst i norr mellan 15 och 20 grader. Och i fjällen 10-15 grader. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Jag heter Marianne Greip. Jag möter regelbundet gäster för samtal om den personliga tron och andligheten här i gudstjänsten i P1. Då bjuder jag in en gäst som jag är nyfiken på. Och den gästen bjuder i sin tur in en annan gäst för att fördjupa samtalet. Och idag heter min gäst Are Norrhava, präst i Vantörsförsamling här i Stockholm. Välkommen till gudstjänsten i P1. Tack. Igen, säger jag då. Just igen, för att vi gjorde faktiskt en sån här samtalsgudstjänst för snart, 2 år sedan drygt. Ja. Och då var din gäst den tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar. Men idag så har du bjudit in en helt annan andlig tradition än din egen dessutom. Så att det blir ett möte mellan kristen och muslimsk mystik, skulle man kunna säga.
Ja.
Mm. Den här gudstjänsten så får vi träffa Eido Al-Fakir lite senare i vårt samtal. Men jag tänkte att vi skulle börja i den här söndagen, den heliga trefaldighetsdag, där temat är Gud, Fader, Son och Ande. Vad känner du för det här temat?
Jag gillar treenigheten, för att det stökar lite med mitt intellekt. Alltså det finns alltid en frestelse att försöka fånga och säga så här är Gud eller där är Gud. Men jag tycker att jag har fångat Gud, du är inte Gud. Treenigheten gör det lite mer komplicerat. Så att, ser du att jag har 3 prickar tatuerade vid mitt öga i ansiktet?
Ja.
Ja, det är faktiskt treenigheten.
Okej.
Okay. För mig så är det en slags daglig påminnelse om att det här med Gud är alltid större. Att det är ett mysterium att försöka leva.
Men varför ha 3 aspekter av Gud?
Ja, precis. Alltså, det går ju ganska långt tillbaka ändå. Jag tror att det handlar om att vi är olika och därför så har vi också olika sätt att närma oss det heliga. Alltså, om vi tittar till exempel på sonen, där tycker jag vi hämtar mycket av etiken. Så är det för mig i alla fall. Hur levde Jesus? De första kristna kallades ju för de som gick vägen. Så där har vi liksom, hur blir det att vara människa och liksom förhålla sig till den här kraften som vi kallar för Gud? Och så har vi skaparen, alltså fadern. Där har vi hela kosmos, naturen, allting som blommar nu omkring oss. Och så den tredje anden, liksom själva livsenergin. Och där kommer också andligheten in då. Alltså att försöka hålla kontakten med det gudomliga.
Men kan du hålla kontakten med alla 3?
Ja, det är frågan. Jag tror att man kanske har en favorit. Men jag tror att du kan växla under livets gång också. Men jag märker att jag hade en vigsel nyligen och då så hade brudparet verkligen tagit fasta på anden. Alltså för att i våra skrifter, i sångerna så finns ju både sånt som fokuserar mer på sonen eller fadern eller anden. Och jag tror att för många idag som skulle beskriva sig själv som andliga så känns anden som en bra ingång i det här mysteriet. Och för andra så är det Jesus, att det blir en mer personlig relation. Jag känner en person som var Jesusforskare. Och han, alltså otroligt hängiven Jesus. Och för honom var det också så privat att han sa att jag behöver ett ansikte för att kunna be. Jag måste få möta ett ansikte. Jag tycker det är så vackert.
Mm.
Så att jag tror att det har poänger för oss. För att vi ska kunna leva våra liv tillsammans med den här kraften på ett sätt som blir begripligt och meningsfullt. Och samtidigt får vara ett mysterium.
Vi ska berätta lite grann om något om platsen vi sitter på här idag också. För, det är också en slags religiös utblick kan man säga. För vi sitter i Kväkargården, i den västra flygeln till Kristinehofs Malmgård. Ligger på Södermalm i Stockholm. Och kväkarna, det är ett samfund med kristet ursprung. Men man har till exempel inga präster då. Och en kärna också i vännernas samfund som det heter, det är att det gudomliga finns inom oss, det inre ljuset, snarare än i skrifter och i predikanter då. Och så samlas man till stilla andakter istället för gudstjänster. Och här, det känns ju lite grann som att anden finns där också väldigt mycket inom kväkarna då.
Verkligen, det är upplevelsedimensionen av det gudomliga.
Så om en stund så kommer vi alltså få sällskap av din gäst som heter Eido Al-Fakir, som tillhör en annan då abrahamitisk religion, nämligen den muslimska då. Och i dagens samtalsgudstjänst så kommer troligen det att handla om Jesus, som vi har varit inne på, och transformation och att vara troende och gay. Men först ska vi få veta lite mer om vem du är, Are Norrhava.
Mm.
Med rötterna i Hälsingland har Are växt upp på glesbygden, där folktro och myter om källor och heliga träd levt sida vid kyrkans traditioner. Närheten till naturen lät honom tidigt ana att det finns något mer, något större. Guds tron har han med sig från barnsben, men det tog tid att våga tro på organiserad religion och att hitta hem i kyrkan. Vägen dit gick via buddhistkloster i Myanmar, meditation och medeltida mystik. Ett intensivt sökande efter inre frid har tagit honom runt hela världen. Are har bott längre perioder i Latinamerika, Sydostasien och Polynesien. Men sedan pandemin har han börjat rota sig hemma i Stockholms förorten Högdalen. Här är han också verksam som präst i Vantörs församling. I sommar ger sig Are ut på vandring längs den långa medeltida pilgrimsled som passerar hans barndomshem i Norrhavra och tar honom ända upp till helgedomen Nidaros i Norge. Are medverkar regelbundet i Tankar för dagen och andra livsåskådningsprogram i P1. Han både skriver och översätter böcker och poesi.
Det är ju din gäst Eido Al-Fakir som både har